Då så, då välkomnar vi hit Daniel Taui. Och Daniel, jag tänker att du ska få presentera lite grann.
Tack, tack för att jag fick vara här. Daniel Taui heter jag. Jag är internmediciner, jobbar på vår akut- och intermediärvård i Lund. Som ni hör, jag är från England. Jag flyttade hit för 6 år sedan, lite Brexit-utvandring, lite kärlek, en Tinder-date. Så jag att jag 6 år senare sitter här med bebis som är någorlunda integrerad i Sverige. Mm. Jag är också sitter i styrelsen för SIM. Och jobbar där med lite intermediärvårdsfrågor. Så med IMA-kursen bland annat. Och en IMA-arbetsgrupp som vi håller på att starta. Så det är jag.
Just det, IMA-kursen. Kan man gå, när går den nästa gång?
Ja, får jag reklamera här?
Ja, precis. Det
är... ja, men det är ju... Så 2024, det hålls alltid i samarbete, eller har hållits det i tredje tillfälle nu, i samarbete med Sankt Görans i Stockholm. Och den är vecka 17, så 22-26. Det är för de slutet av ST, början av sin karriär som specialist i internmedicin. Ett begränsat antal platser, så det är alltid hårt tryck på det. SIM-medlemmar kommer att prioriteras och ansökan öppnar den 7 november. Det var fel i ett mejl som skickades ut, men det skulle ha kommit någon korrektion. Så. Yes, det var bra. Tack för att jag fick.
Ja, nej, men den vill jag verkligen gå någon gång snart. Så det är kul. Men det är precis det vi ska prata om idag. Intermediär vård. 3 artiklar precis som vanligt. Och jag tänker att vi kan dra igång med den gamla. Okej. Och intermediärvård ska vi alltså prata om. Och det känns naturligt att den första springande punkten blir lite grann. Vad är intermediärvård? Vad är IMA? Och jag kollade upp det här på kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård. Hur de beskriver det. Och då beskrivs det som en vårdform mellan intensivvård och vanlig vårdavdelning. Där patienter med sviktande vitalfunktioner kan övervakas och vårdas.
Det problemet med den definitionen är om man tar bort den om mellan intensivvård och vårdavdelning. Att det är ju exakt samma definition för intensivvård.
Eller hur? Just det.
Så det finns inte riktigt ännu en definition av intermediärvård, men den grupp, jag tror det är den du pratar om, den SKR NAC, nationella arbetsgrupp, de har haft ut på remiss och samlat in alla svar, och jag pratade med ordförande i den gruppen nyligen och sa att det inte är mycket diskussion kvar tills de kommer kunna lansera slutsvar, och det är det de har jobbat med. Så att titta på en definition om hur en intermediärvårdsavdelning ska se ut och vem ska bemanna det, vilken kompetens de ska ha och vilken utrustning och bemanning och lite även kring den, någonting vi verkligen ser fram emot med eventuell registrering av patienter i en nationell register. Det är egentligen den intensivvårdsregister som finns, att det, vi ska kunna registrera våra patienter i det. Så det hoppas vi verkligen på, för det är ju öppna upp enorma möjlighet för kvalitetsutveckling och forskning. Det skulle vara
Så då kanske det är liksom en mer färdig definition av intermediärvård på gång då?
Ja, fast den jag såg, eller, det var ju på remiss, var lite den du gav där. Och det blir svårt att precisera närmare, men i själva dokument så ger de lite mer detalj om hur det skulle se ut. Det jag har sett, den ställer ganska höga krav på vad en intermediärvårdsavdelning ska klara av och vad de ska ha för utrustning. Så i nuläget är det några intermediärvårdsavdelning som klarar det, på främst universitetssjukhus tror jag, från det vi har diskuterat med andra, och sen andra mindre sjukhus som har en enhet som man kallar för IMA, men som skulle behöva ändras lite för att klara av den definitionen.
Precis, det är ganska mycket som kan innefattas då mellan vanlig vårdavdelning och intensivvårdsavdelningar.
Ja, inte minst en akutvårdavdelning, eller hur?
Ja, 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 men precis, precis.
Och sen är det så specialist IMA-avdelning på, i Lund, så finns det neurointensiven har en neuroima där, och det, man skulle kunna säga att många HIA runt om i Sverige motsvarar en IMA-vårdnivå med specialinriktning. Så det är lite, om de ska kallas för IMA eller om IMA ska vara som bred patientklientell, det får vi se.
Spännande. De inleder i alla fall där på då SKR, Sveriges kommuner och regioner, kunskapsstyrnings hemsidan, att prata om det här med antal IVA-platser, begränsning på IVA-platser. Man inleder till och med att berätta då att Sverige har näst lägst antal IVA-platser per 100 000 invånare i Europa. Jag vet inte, jag hade svårt att gissa mig till vem som skulle ha lägst, jag var tvungen att kolla upp det. Ja, Portugal var det.
Portugal, ja.
Ja, hade allra lägst. Ja. Och precis strax under då 6 intensivvårdsplatser per 100 000 invånare har Sverige. Ganska jämförbart med typ Nederländerna, Danmark. Men så finns det länder då som Italien som har upp mot 12 per 100 000. Tyskland hade nästan 30 till och med.
Ja.
Så det är rätt så stor variation.
Well, det är förstås hur man definiera en critical care-plats är ju intressant där. Och om IME-platserna skulle räknas in i de siffrorna är ju, ja.
Och precis, och anledningen tänker jag då till att man lyfter fram det är att man liksom senare i den här remissen beskriver att intermediärvård, om den är rätt använd och väl fungerade, så kan den behandla uppseglande kritisk sjukdom och på så sätt minska behovet av mer avancerad vård och antagligen också avlasta intensivvårdsavdelningar. Är något de lyfter det?
Ja, det är klart. Samtidigt som vi som jobbar på intermediärvård kanske har, alltså den naggen, det var gruppen som satt i det var ju nästan bara individer med en intensivvårdsbakgrund. Det faller under det arbetsområde för intensivvård och anestesi. Så det var en internmediciner som satt på den och en infektionsläkare. Annars var, och det, sen var det fysioterapeut med IVA-bakgrund och sjuksköterska med IVA-bakgrund. Så jag tänker att även om det stämmer att det finns andra aspekter, kanske inte bara att avlasta intensivvård eller möjliga fördelar med intermediärvård. Jag tänker att inte minst att det är ju fler platser är bra, men även att det är en annan kompetens på avdelningen förstås. Det är ju, när man har patient upp på intensivvård så är det ändå ett telefonsamtal bort, eller man måste springa upp några trappor för att komma till intensivvård och hjälpa dem som PAL-team, så att hjälpa dem handlägga en patient. Och det finns, tror jag, ändå fördelar med att man har patienten framför sig. Man följer upp självproverna eller resultat på behandling. Och den internmedicinsk kompetens, jag kan tycka är viktig också, den breda internmedicinska kompetens för de patienter som vi har på intermediärvård i alla fall. Att den finns på plats, att det är jag som ansvarar direkt för patienter. Det är inte att man är indirekt inblandad i patienten i och med att de ligger någon annanstans. Och det är också med för en fördel med att det är färre vårdövergångar, att det inte blir att patienten ligger hos mig på en akutvårdavdelning, flyttas upp till IVA för en del av vård för tillfället och sen tillbaka till mig. Att jag kan äga hela vårdtillfället nästan i vissa fall, men hela förloppet där med kritisk sjukdom. Och det hjälper väldigt mycket, ni vet själv säkert, när vi har hand om patienter och flyttar dem till en annan enhet, en annan specialitet eller upp till intensivvård eller så, att man tar emot en patient och så måste man sätta sig in i det. Man börjar lite från början igen. Och det är ju ett problem när det gäller att, exempelvis om man ska göra ett försök med någonting och sen kanske om inte det skulle fungera så går man över kanske till palliativ inriktning på vården. Allt det upplever jag blir uppskjuten när man byter läkare.
Absolut.
Och det är en stor fördel om man kan hålla kvar patienten.
Ja, det är verkligen.
I varje sån byte av läkare PAL eller bara byte av läkare på en akutmottagning, varje sånt byte, så går det ju, det blir inte mer info, man säger så, det försvinner ju alltid någonting.
Ja, och det är svårare att även om en kollega visar det dag till dag när vi byter ansvar, vet, från fredag till lördag när det kommer en ny specialist som ska ansvara för patienter, att det blir ändå ett litet baksteg. Man kan lägga upp världens bästa plan, vara hur tydlig som helst, men det är svårt att fatta vissa beslut när man aldrig träffat en patient innan.
Mm.
Sen tycker jag att det finns det finns en annan fördel. Alltså, man har sett intensivvård, för det är inte bara Sverige där det är pressat med intensivvårdsplatser. Det är ju överallt, och även i Tyskland så tror jag de har problem med att rekrytera sjuksköterska, behålla sjuksköterska.
Mm.
Så många har det här problemet, och att man har sett hos oss, och när jag jobbade i England och Australien, så har man också samma problem, att gränsen, alltså ribban för att komma in på intensivvård, har ju successivt gradvis flyttats högre och högre. Det blir svårare att få in en patient på intensivvård på grund av platsbrist framförallt, tänker jag. Och man har sett i studier, man tittar på alla de här randomiserade fina intensivvårdsstudier, att när de tittar på vilken vasopressor ska är mest effektiv för en viss sorts chock, och vilken vätska ska man använda, natriumklorid eller ringast eller så.
Mm.
Att alla de utfallen negativt ju.
Mm.
Så det är väldigt svårt att veta vad det är med intensivvård som ger ett positivt eller bättre överlevnad, men man har sett genom åren att överlevnad ökar. Att det blir bättre och bättre intensiv och blir mer effektiv, och det är inte bara selektion av patienter, utan patienter blir sjuka och äldre och mer multikomorbid. Och jag tänker att det är någonting viktigt som intensivvård har. Vi kan ha personaltäthet, man har både på läkarsidan, sjuksköterska, undersköterskesidan, och även tillgång till prov och undersökning. Det är ju väldigt mycket uppmärksamhet på patienter. Och jag själv tror att mycket av det är det som leder till förbättrad outcomes för patienter.
Rätt,
men
rätt
samtidigt som jag tror det i alla fall, jag tror inte det är bevisat i någon studie, men det är inte bara jag som tror det. Man tittar på sepsis, det som skrivs om sepsis, även om man kan inte bevisa det kanske, att samtidigt som jag tror det är fallet, att det blir allt svårt att komma in på intensivvård om inte man måste ha en terapi. Så om man inte behöver en tub i halsen, eller man är inte tvunget ska få noradrenalin eller någon annan behandling, så det är svårt att komma in på intensivvård. Och då exkluderas en grupp som är kritiskt sjuk men inte behöver dialys eller intubation från det här paketet som är intensivvård. Och det tror jag starkt att intermediärvård kan komma in och ha en plats. Så vi kan göra vissa saker, men det vi kan absolut erbjuda är personaltäthet, uppmärksamhet, reagera snabbt när någonting ändras och förhoppningsvis ge bra vård, och utan att behöva vara så strikt med att men du måste behöva en tub i halsen för att komma till oss. Det är den absolut största styrka med intermediärvård för mig.
Det känns som att det är ganska likt det här med att man vet att behandling på en stroke-enhet i sig vid stroke har tydliga positiva effekter. Liksom det är nästan en behandling i sig att vårdas på en stroke-enhet. Det känns ganska, ganska likt det på något sätt.
Mm. Ja.
Ja, artikeln jag ska prata om, det är den gamla artikeln här nu, ända från 2012. Uråldrigt. Det handlar just om det här då med, eller det angränsar till IVA-belastning och beskriver en patientgrupp här som jag tänker är vanlig och där kanske intermediärvården har en roll. Artikeln heter Intensive Care Unit Bed Availability and Outcomes for Hospitalized Patients with Sudden Clinical Deterioration. Den är skriven av Stelfox med flera i Calgary i Kanada. Publicerad i Name. Och den här artikeln inleds ungefär på samma sätt som det SKR skrev och det vi har pratat om här med att IVA-platser är en begränsad resurs.
Jag kollade upp det faktiskt. I Kanada, då, siffror från 2015, de hade ungefär 2x5 gånger fler IVA-platser än vi hade då i Sverige.
Mm.
Så det är ändå...
Jag räknade faktiskt på just här för upptagningsområdet som de tittade på här i Calgary hade var 1,5 miljoner personer. Och så hade de 53 IVA-platser. Så det var 3,5 IVA-platser på 100 000. Just där i Calgary. Så det var ganska lågt i Calgary. Det är väl därför de har gjort studien just i Calgary kanske. De...
Okej, okay, yeah, så här hett. För Kanada såg mycket bättre ut. Men det... okay. Just Calgary var roligt. Ja.
Mm. Jag gissar att det är därför man har studerat det här just i Calgary kanske. För Calgary. Calgary har en låg IVA-platstäthet. Hade 2012 i alla fall.
Mm.
Den här studien är en retrospektiv kohortstudie och det gäller då sjukhusvård personer i Calgary då, och den är publicerad 2012 då, men studieperioden var 2007-2009. Och mer specifikt så handlar det om alla som utvärderades någon gång under sin sjukhusvistelse av ett rapid response team. Och det tänker jag är ganska analogt med mobila intensivvårdsgruppen, ett MIG-team. I Sverige.
Mm.
Det var ungefär samma liksom aktiveringskriterier för det här MIG-teamet, att det ska vara akut avvikande non-vital parameter, respiration, hjärtfrekvenstryck eller att man är reellt orolig för patienten. Tänker jag ungefär så vi använder MIG-teamet.
Fast det verkar vara mest initierad av sjuksköterskorna, eller hur?
Ja, just det. Just
så var det i Australien när jag jobbade där, att de var med enligt de här NEWS-parametrarna, fast det var inte NEWS kanske då, men NEWS-parametrarna kunde man aktivera MIG-teamet
direkt kanske.
En bedömning direkt. Det var sjuksköterska som kunde initiera det, även bara för att de var oroliga för patienter så, som i detta fall.
Just det. Mm. Just det. Precis. Och så man hade liksom bokfört här då varje gång det här MIG-teamet aktiverades och samlade in en massa annan data, vilken veckodag det var, vilken typ på dygnet MIG-larmet aktiverades, vilken typ av läkare som kom på MIG-larmet, om det var motsvarande ST-läkare eller specialist, och patientfaktorer, demografin såklart, komorbiditeter. Och så tittar man då på vad målet med vården var från början. Och den delas här i artikeln upp i resuscitative, medical eller comfort. Tänker jag resuscitative då innefattade det liksom. Då innefattade det också intensivvård vid behov. Medical som man kallat det är medicinsk behandling men utan intensivvård. Och comfort tolkar jag som ganska likt en palliativ inriktning på vården. Så man registrerar det från början. Vad har man för behandlingsmål när de kommer till sjukhus? Och så tittar man då när det här MIG-larmet har aktiverats för en patient som försämras på sjukhus. Så har man som primärt utfallsmått las den här personen in på IVA inom 2 timmar efter MIG-aktiveringen. Och som ett sekundärt utfall så tittade man då också på är det så att man inom dygnet då efter att MIG-larmet aktiverades ändrar det här vårdmålet eller behandlingsmålet från att man ändrar från det vi kanske kallar fulla åtgärder eller motsvarande till att behandlingsmålet istället är medical, medicinsk behandling men inte intensivvård, eller att man ändrar till palliativ inriktning på vården. Och så har man då förstås då data också på belastningen på IVA, just då antal lediga IVA-platser eller bemanningsbara IVA-platser på sjukhuset. På de här 2 åren då så identifierade man knappt 3500 patienter där ett MIG-larm aktiverades under vårdtiden. 72 år som median, många med flera komorbiditeter. Runt hälften, så kanske inte den mest multisjuka populationen reagerade ändå på. Och viktigt här också liksom i bakgrunden om de här patienterna var att 10% hade ändå tidigare under sjukhusvistelsen varit på intensivvården och intensivvårdats. Det tänker jag kanske är ganska vanligt.
Mm.
Eller jag tycker att jag upplever det också, att det kan bli migglare med efter IVA, liksom nedtrappningen från intensivvård.
Mm. Mm.
Det är väl inte alldeles ovanligt.
Mm.
Resultatsmässigt då, till att börja med så kunde de konstatera då att det skedde på det stora hela färre MIG-larm överhuvudtaget när IVA var fullt, när det fanns inga platser eller bara en plats på IVA. 80% var ju då när IVA inte var fullt, men jag kunde tyvärr inte utläsa hur stor del liksom av den här perioden som sjukhuset befann sig i IVA-platsbrist eller fulla IVA-platser, så jag vet liksom inte riktigt vad det betyder, men de konstaterar ändå det.
lite intressant det, för de kommenterade om att sjuksköterskan som lam ut det här metlam eller miglam ska inte ha kännedom om givet platsläget, men ändå blev det färre lam, som det var bara en slump, eller kanske de har bättre koll än vad jag tror.
Och sen då det här med om miglarmet resulterar i att patienten läggs in på intensivvårdsavdelning inom 2 timmar. Förståeligt nog så var ju det, hände det oftare när det fanns intensivvårdsplatser. Sen behövs det, så behövs det. Så från ungefär 11% som inom 2 timmar ändå kom till intensivvårdsavdelningen när det fanns 0 platser på intensivvården, till 21% när det fanns 2 eller över. Men ganska få miglarm faktiskt som resulterar i intensivvård. Och så vissa åtgärder då i samband med miglarmet var förståeligt nog också vanligare när det fanns IVA-platser. När liksom migteamet kommer dit så var det vanligare förstås att patienten intuberas om det fanns IVA-platser. Men också vissa saker som arteriella blodgaser och lungröntgen verkade kunna vara vanligare när det fanns platser på IVA. Och så huvudresultatet kanske då är i den här artikeln är det här med justering av behandlingsmål utifrån om det fanns tillgängliga IVA-platser eller inte. Det fanns 37 stycken totalt, var ganska få siffror här ändå, som hade sina vårdmål justerade till palliation från antingen det här resuscitative eller medical när det inte fanns några intensivvårdsplatser. Det var då 15% av de här miglarmen när det inte fanns några intensivvårdsplatser. Motsvarande siffra då att 9% av patienterna där det drogs ett miglarm hade sina vårdmål justerade till palliation när det fanns över 2 platser på IVA. Så det var fler som hade sina vårdmål justerade till palliation när det inte fanns IVA-platser. 15 mot 9%. Och det är en signifikant skillnad. Räknar man på det liksom i form av en relativ riskökning så var det 90% mer sannolikt att behandlingsmål förändrades när det inte fanns några IVA-platser jämfört med när det fanns över 2 IVA-platser. Så lite stöd då kanske för att det hänger ihop justeringen av behandlingsmål och tillgängligheten till intensivvårdsplatser. Och i riktningen då att man kanske oftare justerar mot såklart inte IVA eller palliation då. Man tittar också på mortaliteten, sjukhusmortaliteten under sjukhusvistelsen, som inte skiljer sig nämnvärt då, beroende på IVA-platstillgängligheten.
Alltså det är, annars är det, alltså det, när du bara ger headlines där, att inläggning blir så mycket på tillgänglighet, även om vi som jobbar inom vården vet att det kan förstå det och från erfarenhet, det matchar väldigt bra min erfarenhet, men samtidigt är det lite skandalöst nästan. Vård utifrån behov, men samtidigt inte. Så det blir, alltså, men sen när man gräver i det, det kanske blir ännu mer intressant egentligen.
Precis, för det är en ganska stor karta ändå. Det verkar ju ändå inte, tyckte jag var lite spännande på något sätt, att det inte verkar påverka mortaliteten ändå, när det ändå kanske då tillgängligheten på IVA-platser påverkar behandlingsmålen och när man kanske går mer mot en palliativ riktning. Men det är liksom svårt att fundera på vad det här var. Jag vet inte om det är så att en del liksom IVA-intensivvård eller intensivvårdsövervakning kanske liksom inte är, även om den liksom är rekommenderad och det säkraste alternativet, så kanske den inte är helt nödvändig inom citationstecken. Jag vet inte om man kan tänka sig det, att säkrast hade varit att övervaka den här patienten på IVA, men klara sig kanske igenom det här sjukdomsförloppet ändå.
Alltså en annan möjlig förklaring är att man ändrar vårdinriktning och snabbt skriver ut till en palliativ enhet, vilket inte redovisas i siffrorna, eller tillbaka till ett boende med palliativ inriktning på vård. Alltså det är svårt att tro att det inte skulle visas någonting i mortalitet. Men det kanske också, alltså, när jag trodde de hade mycket fler IVA-platser, så tänkte jag, men då är det kanske deras patientgrupp på intensivvård är lite mindre sjuk. Jag kollade upp det också. Snitt i Kanada så är det ungefär 30% som är intuberad under sin vistelse på IVA. Vilket jag kunde inte hitta motsvarande siffror för Sverige. Men i Lund i alla fall skulle jag gissa att det är betydligt fler. Att man Man typ behöver det för att komma till intensivvård.
Mm.
Nästan.
Mm. 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 Ja, men precis. Och, det känns som att det är liksom väldigt komplexa beslut, alla de här såklart, att ändra behandlingsmålen. Man kan ju liksom fundera på om det är lite grann åt andra hållet också, när det liksom finns en massa tillgängliga IVA-platser. Mm. Eller kanske så att man fortsätter behandling när det här palliationsbeslutet som kanske skulle tagits när det inte fanns IVA-platser är mer rätt eller mer rimligt. Och det kanske är rimligt att de där besluten påskyndas kanske då. Men det är klart, det ska kanske inte påverkas av tillgängligheten ändå. Men,
nej, absolut. Men, ja. Man såg det var lite mer på helg och nattetid, att det var lite svårare att komma, det var lättare att komma till IVA, förlåt, nattetid och på helgen kanske, det man, så det, jag tänker att, ja men så det är människor ju, de här diskussionerna är inte alltid lätta, och det är ju på något sätt bra att man har mycket att göra, men att man tvingas faktiskt sätta sig med anhöriga om möjligt med patienter och prata om vad är det du vill. Det är lite choosing wisely, patient-centered care, att det är väldigt viktigt, och ibland måste man hjälpas till att komma till en sån diskussion, för annars kan man alltid skjuta upp det lite när det inte är aktuellt.
Ja, men precis, det känns verkligen som att det är ett intressant resultat, men ju mer man funderade på det så är det är ju verkligen, man kokar ju ner en väldigt komplex diskussion det här om behandlingsmål till siffror här, så det blir svårt att helt.
Ja.
Men det finns ändå tecken på att tillgängligheten på IVA kanske påverkar hur vi resonerar om behandlingsmål för en patient. Så det är ju en tolkning av det här ändå. Mm. Nu har vi pratat massa om intensivvård här. Och jag vet inte, tänker du att man kanske i det här lite gränslandet då, kanske de här patienterna där man kan riskera att ändra behandlingsmål på grund av tillgänglighet på IVA. Det kanske är en grupp då med sviktande vitalparametrar men som behöver någon ytterligare IVA-övervakning om man inte har IVA-resurserna. Kanske är en grupp som har nytta av att det finns en intermediärvårdsavdelning.
Jag tycker inte minst för att man har skapat fler situationstecken critical care beds, att det blir fler. Vi har ju svårt att öka antal IVA-platser, det vill alla i Sverige, men det är svårt att göra, men man har lyckats öppna intermediärvårdsplatser, och då är det klart att det kommer hjälpa det här. Och som jag sa, så övervakning är absolut någonting man kan erbjuda, och vissa terapier kan man också erbjuda. Samtidigt, det är två saker jag tänker där. Det första är ju att man, alltså vi pratar om IMA som mordvapen, att lägga in på IMA när man egentligen borde komma till intensivvård. Det är ju det vi alltid är väldigt rädd för. Det är det stora risken med intermediärvård, och man skapar en ny vårdform och vårdnivå som inte tillhör samma alltså grupp. Så har vi en intermediärvård som ligger under internmedicin och sen intensivvård, så säger de, ja men lägg in på intermediärvård, det blir bra. Det är som ett semi-beslut utan att egentligen patienten får det, man bara skjuter upp det, eller man kommer aldrig till en diskussion om det, för då blir patienten för sjuk och då blir det, nej men palliation istället. Så det är ju vi alltid väldigt, jag skulle säga, jag är ju väldigt uppmärksam på och lite rädd för med sådana inläggningar. Och sen samtidigt, den andra jag tänker på också, att man, det är ju också diskussioner kring vårdform och behandlingsbegränsningar när man läggs in på IMA. Ju.
Ja.
Och då kan man bara flytta den diskussionen ett steg ner i kedjan. Så det löser inte allting, men jag absolut, jag säger det som det finns en roll för IMA här, att det är extra sängar, det är ju den här, det är perfekt lämpad till en grupp som är kanske äldre, mer multikomorbid. Vi har, om det är någon sjukhus som har koll på det, då är det internmedicin, tänker jag. Sjuka äldre och så organsvikt och behov av antingen terapi eller tät övervakning, och så kan man säga lite dynamiskt under vårdförloppet, ja men det här går åt rätt håll, vi fortsätter, eller tidigt säga, nej, vi har gjort ett bra försök, och trots det så går det utför, så kanske det ändå blir en diskussion.
Och då kanske det är nytta att man ska ha de diskussionerna, vilket man ju ska ha om man själv har som internmedicinare kanske hand om patienten och till exempel på IMA också.
Jag tänker det är så mycket lättare om jag har en patient på min akutvårdavdelning eller en kollega till mig och vi jobbar ganska lika, så kan man diskutera med anhöriga eller patienten om möjligt att vi gör det här försöket, vi kan erbjuda nästan allting som patienten skulle få på intensivvård och så får vi se, alltså trial of care. Ibland kallas för trial of life på intensivvård i England, men alltså trial of care, alltså tidsbegränsat försök och se.
Är det någonting man brukar lägga upp liksom den här kanske tidsbegränsade planer?
Ja, tänker jag. För att vi har inte jättebra siffror på mycket av det här. Så just ett väldigt bra exempel är noradrenalinbehandling som ges för då ofta septisk chock. Och tidigare, alltså traditionellt, var det tungt att ge det via CVK på en intensiv vårdplats. Och då exuderas många patienter från den behandlingen. Sepsis, äldre, single organ failure, alltså cirkulationssvikt. Alltså skulle inte komma till IVA. De ligger på vårdavdelning, kanske får lite för mycket vätska. Så får man säga om det funkar eller inte. Men nu plötsligt kan vi ge det. Det är ju inte alls svårt. Vi gör det via midline eller perfano. Vi har inte bra data på det. Så studien har inte gjorts än. Så vi vet inte riktigt vem gagnas av det och vem går det dåligt för oavsett. Och vem kan bara liksom slippa den extra förvirring och akut njurskada på grund av hyperperfusion och komma tillbaka upp på ben och hem snabbare. Man tror det, men vi vet inte. Så då är det ganska... Då jobbar vi så att man säger en patient med en single organ failure att ja, men vi testar ett dygn. Inte alla förstås, men ett dygn och säger. Och är det så att de håller på att gå in i multiorgansvikt, allt högre dos av vasopress och hjärtebörjarsvikt och lever- och njursvikt, allt mer förvirring, så kanske the proof is in the pudding. Alltså då kommer det inte gå, kanske även med full intensivvård. Så vi försöker jobba väldigt mycket så, lägga upp tydliga planer med patienterna, anhöriga och för kollegor så att det blir lättare att följa den planen för den som kommer nästa dag. Allting vi gör ett försök här, om det blir sämre trots det försöket så är det nog inte så att patienten kommer klara det oavsett vad vi gör oftast.
Bara en liten fundering här. Jag vet inte, vi har ju inget IMA hos oss, jag vet liksom inte om det fungerar på det sättet. Jag funderade på de här 10% då som hade liksom intensivvårdats innan. Jag vet inte, är det används liksom inte på något sätt som en step down från intensivvård eller?
Ja, det gör det absolut. Och på vår intermediärvård så tar vi främst internmedicin plus infektion förstås, väldigt stor grupp. Och sen tar vi lite neuropatienter, absolut reuma, onkologi, de patienterna tar vi. Så invärtesmedicinska familj plus plus, men vi tar även kirurgiska patienter, mest skulle jag säga för GI-blödningar och pankreatiter och sepsis från gallen någonstans. Men vi tar också step-down-patienter och ibland kan ta, de håller på i Lund med sådana fruktansvärda operationer, känns det som. Alltså, total replumbing. Alla rör kopplas om igen. Och de kan ligga kvar på IMA och det är, på IVA och oftast är det hjärntrack eller en respsvick som inte blir bättre, behöver drivas eller någonting lite nordlig. Så vi tar dem både kirurgisk och invärtesmedicinska step-down-patienter. Man skulle kunna fylla en IMA-enhet med bara step-down. Det skulle IVA vara ganska glad för. Vi tror inte alltid det är bästa sättet att utnyttja platserna. För att de ligger oftast länge och då kan man inte ta in det, liksom det andra flödet, step-up-flöde om man vill kalla det så. Så det är ju en liten risk att man måste hitta en balans där.
Man kan ju höra lite patientklientelet där också. Spännande. Jag tänker att vi ska vidare till något nytt.
Okej, men då ska jag presentera nästa syn. Det här är ju nytt, står det. Mm. Men det är 2018. Mm. Men det är 5 år sedan, Rick, också. Lite...
6 år nyare än det gamla.
Skrämmande, exakt. Ja, ja, allting är relativt. Och detta då hette Outcomes in Severe Hypernatremia Treated With and Without Desmopressin. Och är ju skrivet av Thomas McMillan och Rodrigo Cavalcanti, som också från Kanada. Lite kanadens tema idag. Och den här studien publicerades i The American Journal of Medicine 2018. Så den här studien, de tittar på patienter med svår hypernatremi och användning av desmopressin, som är då, men desmopressin är ju minerin eller DDAVP, så ADH, fast proteinanalog. Och den här är ju, så hypernatremi, det är ju riktig internmedicin. Mm. Det är, I love it. Det lämpar sig också för intermediär vård, så vi har inte valt en studie här om NIV eller om Nordenlin, men det, jag tänker att det här är ganska bra, för det är ju intermediär vård, men samtidigt också någonting som är relevant oavsett om man har intermediär vård eller ej på sin sjukhus. Och jag tycker verkligen en svår hypernatremi är bra för intermediär vård. Det är ju inte, som sa, hypernatremi är internmedicin. Det är ju inte endokrinologi. Det är inte bara njurmedicin. Det är lite neurologi och kramp. Det kräver tät övervakning, provtagning, tolkning av lite nördiga prover och att kunna agera när det blir fel snabbt. Och det, jag tänker, när jag gjorde det som motsvarar AT i England, så jobbade jag en kort stund på en ortopedavdelning, och där hade vi en patient med snabb förmaksflimmer, och jag sa till ortopedöverläkaren att jag tänkte behandla det på det här sättet, och han sa nej. Ring one of those pricks with a stethoscope. Men det är liksom så hur de ser på internmedicin kanske. Och jag tänker det är just hypernatremi de tänker på, du vet. Det är så väldigt mycket beard scratching, väldigt mycket fundering kring prover, och sen oftast ändå gör man samma sak. Så det är ju internmedicin, det är intermediärvård.
Kanske man ska trycka upp som en liten skylt på dörren.
Exakt, pricks with stethoscope. Så desmopressin då, DDAVP eller Octostim också, så den har ju 2 indikationer. Octostim-indikationen är ju, det är en högre koncentration på preparaten, men den är för blödning, så det är aktivering av faktor 8 och von Willebrand-faktor, men man förstår inte riktigt hur det funkar, men det hjälper. Och det vi ska prata om då är ju ADH-effekt, antidiuretisk effekt. Så desmopressin är ju vasopressin-analog som har mer effekt på V2-receptorer. Så det är den här som finns i njuren, i samlingsrören, som gör att man återupptar mer. Ja, man tar upp mer frivatten oberoende av natrium, och då sänks natrium, och då används det för central diabetes insipidus när man inte kan producera ADH. Desmopressin istället, och istället för att få en svår hypernatremi så tas upp vatten, och då håller sig allting i balans förhoppningsvis. Men här kan man använda det när man har en hypernatremi som håller på att korrigera för fort. Så jag tänker, om jag ger ett lite, liksom, väldigt kort enkelt exempel av en patient och hur man skulle kunna tänka sig hur vi använder det kanske. Att, jag vet inte om alla är helt van vid att använda det. Så man tänker, man har en patient som kommer med hypernatremi, sen svår hypernatremi, och det spelar inte så roll vad orsaken till detta är, men tänk att det är en hypovolemi. Och patienten kommer in och får ett par liter vätska för att kanske trycket är lite lågt och cirkulationen är lite rubbad och börjar stiga. Och så ligger på avdelningen, intermediärvård, akutvårdavdelningen, och natrium börjar stiga lite för fort eller har stigit för fort, och diuresen har kommit igång. Om man tänker, vad är det som har hänt där? Om man tar exemplet hypovolemi, så kroppen har, jag säger att patienten har kräks eller haft diure, och RAS-systemet har aktiverats, och då aldosteron gör att man återupptar natrium och man återupptar vatten tillsammans. Det leder inte till någon rubbning i natriumbalans. Och det är ju det som sköter det vardagliga, men kroppen har då en nödbroms, vilket är ADH. Och när hypovolemi fortskrider och blir värre, så aktiveras ADH i allt större utsträckning. Och när man aktiverar ADH, även om man är hypovolem och har mindre vätska i kroppen, så återupptar man mer vatten än man tar natrium. Och då späs ut natriumet. Så man återupptar fri vatten så mycket man kan för att bibehålla cirkulation. Och spä ut natrium, och då får man en hypovolem, hyponatremi.
Ja.
Och jag tänker det liksom hjälper att hjälpa mig i alla fall när jag tänker på elektrolytrubbningar. Jag tänker på liksom kroppens hierarki och prioritering av olika parametrar. Och det som kroppen prioriterar alltid högst är cirkulation. Mm. Alltså volym kommer först. För utan det så klarar man inte någonting. Och sen efter det är det pH, vilket är inte så relevant här, men det är relevant när man pratar om kaliumrubbningar kanske mer. Och sen kommer osmolalitet och elektrolyt, alltså balans. Så i detta fall, hypovolemi, så har kroppen prioriterat volym, att behålla så mycket volym som möjligt och cirkulation, och offrat upp natriumbalans och osmolalitet. Så när vi då går in och fixar problemet, så det kan vara att ta bort tiazidiuretik, eller det kan vara att ge volym som i detta fall. Då säger att vi ger ett volym, då kan hjärnan lugna sig gällande det och börja titta på osmolalitet. Så cirkulation är återställd, men tittar på plötsligt, oj, titta här, vi har en låg natrium, en låg osmolalitet. Det får jag fixa. Och så med hjälp av njurarna börjar kissa ut en massa fri vatten. Så ADH stängs av eller nedregleras. Och då kissar man ut, man återupptar mindre fri vatten, då kissar man ut fri vatten och då stiger natrium. Och det kan gå fort. Man säger det, så diarré stiger och kan stiga väldigt mycket. Kroppen kan fixa det här och rätta till det här väldigt, väldigt fort. Och vi är väldigt oroliga för det här osmotics, alltså ODS, osmotic demyelination syndrome, som heter CPM innan. Central pontine myelinolysis. Så vi är oroliga för att korrigera natrium för fort, att det stiger för fort, men det tänker inte njurarna på, utan det korrigerar snabbt när det är nöjd med cirkulation. Och det är här att man kanske vill bromsa det, och man har två sätt att bromsa det. Det första är att göra en hypotonlösning av vätska, så att ge vatten, och det kan man göra med glukoslösning IV. Det funkar väldigt sällan. När man är i en riktig korrigeringsfas, så att det står att man ska ge 10 ml per kilogram, så kanske 600 ml 5% glukos. Och är det att man har gått lite för fort och vi sänker med en eller två natrium med en eller två enheter, så kan det funka. Men när man är i en riktig korrigeringsfas där patienten kissar mycket, ger man 700 ml glukos, så kissas ut 700 ml vatten. Det är ju inget problem för kroppen att hantera. Och då kommer in desmopressin i bilden. Och så ger man desmopressin och så får man det ADH-effekt. Man återupptar med vatten. Och sänka natrium. I kombination med eller utan att ge glukos, beroende på hur mycket man vill sänka. Det är där den kommer in i bilden. Och det är de här, tänker jag prata om studien nu, det är långt inlägg där. Så det de har gjort, det är också en retrospektiv kohortstudie. Två universitetssjukhus i Toronto, de har tittat och hittat fall från 10 år, en period på 10 år där patienter med natrium under 123 vuxna, och sen i den kohorten tittat och sökt och granskat journalen, läkemedelslistor och så vidare för de som fick desmopressin, minerin alltså, och exkluderade de som fick det för blödning eller för att de hade diabetes insipidus, och tittade på dem där det används för, hade någonting med hyponatremi korrektion att göra. Och de ville jämföra outcomes för olika desmopressinstrategier, så jag kan prata om det. De vill identifiera hur desmopressin används, hur ofta, var det några negativa bieffekter av desmopressin, och även titta på det här UDS, hur vanligt var det, var incidensen där, och hur gick det för patienter som fick det. Och då från en litteratursökning så hittade de tre olika strategier för användning av DDAVP. Och den första är ju den proaktiva strategin, och det kommer från en liten case series. Och det är om man har en patient med låg natrium, säg att patienten har 105 i natrium, att man tar urinproverna, försöker ställa diagnosen, och redan från början så ger man det är det AVP. Så att man låter inte kroppen korrigera ändå någonting. Man ger det AVP. Och sen den riktiga proaktiva strategin är att man blockerar allting med DDAVP. Det heter en DDAVP clamp, kallar man det för. Så man bara liksom stänger av njurens förmåga att kompensera och sen ger hypoton natriumklorid, alltså 3% natriumklorid långsamt för att få den ökningstakt man vill ha. Det är traditionella. Det är ju så det ska göras i detta studie. Vi kommer till det sen. Det var inte så det användes, utan det var det med att de gav DDAVP och släppte upp natrium när DDAVP-effekten gick ur, lät natrium släpps upp lite och sen gav med DDAVP och släppte upp på det sättet. Så det är proaktiv. Den reaktiva strategin är när man ser att natrium börjar stiga för fort, eller diuresen stiger, man bedömer oj, här kommer vi överkorrigera. Och då går man in med DDAVP och ger DDAVP, lite som jag beskrev precis, släpp upp mellan DDAVP-doserna, släpp upp natrium på det sättet. Så det är reaktiv. Och sen tredje, rescue strategy. Jag vet inte hur man skulle översätta det till svenska, men räddning.
Ja, en slags räddningsterapi. Ja. Någon slags, ja.
Rescue strategi. Och det är det, allting har gått fel. Natrium har stigit alldeles för mycket och då måste man sänka den igen som en räddning där. Så då ger man minerin plus minus
glukos då.
5% glukos då, för att sänka natrium. Ja. Så de tre strategierna de hittade där. Och resultat då, de hittade, så det var 1450 fall eller vårdtillfällen med hyponatremi. Och DDAVP då, minerin, användes i 17,5% av fallen. Och det som var intressant att de såg en tydlig stigande trend genom åren med allt mer användning av minerin. Vilket är intressant, för det har ju pratats mycket om med i social media och så om just desmoplasin och användning av det. Men även, jag upplever att man har ju sett, alltså guidelines, har den amerikanska guideline börjat föreslå att man i fall som har väldigt hög risk för ODS, att man ska vara väldigt restriktiv. Och i USA i alla fall har de i vissa fall så förespråkar många att man ska inte släppa upp natrium med mer än 4-6 millimol per liter per dygn. Vilket är ju väldigt restriktiv. Och då är det klart, då oftast måste man använda det som precis, alltså DDAVP för att inte överstiga det. Det kanske är ett defensivt sätt att ja, men det är ju andra omständigheter, andra förutsättningar i USA förstås. Men det är kanske därför att man har gått med allt mer restriktiv behandling av korrigering av hyponatomi. Därför de såg det här stigande trenden. Vi kanske kan prata mer om det mot slutet med de här nya studier som har kommit.
Perfekt.
Yes, och så först jämförde de patienter som fick minerin ur alla strategier i en grupp och jämförde med de som inte fick minerin. Grupperna var ganska lika men lite mer svår hyponatomi i mineringruppen. Det är ju ingen överraskning. Och de tittade på grupperna och jämförde hur många fall hade, alltså översteg man gränsen för vad ansågs vara enligt guidelines en säker stigning i natrium, så var det fler i mineringruppen som steg för fort helt enkelt. Och det är igen kältpris. Många av de här fick det för att de håller på att stiga för fort.
Ja, det är anledningen, precis.
Någonting konstigt där. Man såg, som helhet så att vårdtillfällen var lite längre där man gav DDAVP, men det var också att de hade lite svårare elektrolytrubbning, så inte bara lite svårare hyponatomi men med hypokalemi och annat, och jag tror inte det är konstigt heller. Men det intressanta var att de såg lägre mortalitet där DDAVP användes. Ganska stor skillnad där. Och det är ju intressant förstås, men anledning till det, det är svårt att tro det är en sann effekt av det. Det är ju confounding by indication, kanske. Confounding där är ju att de som korrigerar fort eller försöker göra det har oftast en lätt behandlad reversibel orsak till deras hyponatomi. Det är ju en TSI som ska sättas ut, en hypovolemi eller polydipsi eller någonting som man ändå relativt lätt kan behandla. Om man tittar på en grupp som inte behöver DDAVP, som korrigerar då långsamt, det är ju de som kanske har en svår leversirros eller en svår hjärtsvikt, njursvikt, som inte, där det inte går att få upp natrium, snarare tvärtom.
Precis.
Och de patienterna har, det är klart de kommer ha en hög mortalitet ju.
Ja.
Samtidigt också kan man tro att kanske de, om man har en patient som har lite mer palliativ inriktning på vården och kommer in tillsammans med låg natrium, men man släpper upp det lite fortare och patienten får komma hem kanske också, där det är ju
att man kanske räknar det som en mer avancerad terapi ändå på något sätt då, såklart med desmopressin behandlingen, och att man kanske inte använder den när
för det kräver många prover och tät övervakning och så, och det är bättre kanske man har bedömt att nej, men vi bara får upp natrium, vi ska inte gå in med DDAVP. Så jag tror inte det är en sann mortalitet sänkning av det. Man kan säga att man tittar på grupperna som hur lång tid det tog för patienterna att komma upp över 130 i natrium. De som inte fick DDAVP, det var i snitt läge, men det var många outliers där. Så vissa som låg kvar med hyponatremi under 130 i 25-26 dagar. Och det stämmer ganska väl överens med att de har svårbehandlad hyponatremi som då kanske går ihop med en hög mortalitet.
Och det är kanske ett problem där då, att man klumpar ihop alla hyponatremier på något sätt i en och samma.
Ja, det är en kritik att man inte kunde, man fattade det är 1450 fall och man kunde inte gå in, och det är inte alltid så väl dokumenterat, och det är inte alltid att det är ju en enkel orsak, och det är inte alltid så att alla kommer fram till varför patienten har hyponatremi eller dokumenterat. De gjorde inte det. Det hade varit väldigt intressant att veta orsak, och vem är det som överkorrigerar och vem är det som inte korrigerar och vem har mortalitet, men det kunde de inte göra. Och så andra analys var då mellan olika DDAVP-grupper, de här olika strategierna, och de hittade att 10% var proaktiv, att man gav DDAVP först och sen släppte upp, och som jag sa innan, att de använde inte någon 3% natriumklorid i den gruppen, så det är inte den klassiska proaktiva strategin. Och sen var det 70% som var reaktiv, så patienten håller på att korrigera för fort, gå in med minerin, släpp upp långsamt. Och 20% var rescue, där det liksom hade gått för fort. Vilket var intressant. Bara 35% fick glukosdropp, och det var mest i rescue-gruppen. Man tror inte så mycket på det, och det tror inte jag heller på. Och det finns en fransk studie som visar att det var alltså 85-90% av fall så funkar det, så räcker det inte med glukosdropp att hålla nära korrigeringshastigheten. Och de såg att så minerin var effektiv. Man sänkte förändringshastigheten på natrium tydligt. Och man såg en sänkning till och med i natrium. Så inte bara att en långsammare korrigering, men en sänkning i natrium i 60%. Och i rescue-gruppen var det till och med, alltså mediansänkning var 9 på natrium. Det vill säga att man sänkte med 9, vilket är lite väl...
Ganska mycket.
Mycket kan man tycka. Alltså det är sällan att det blir... Om man har någorlunda koll på patientens prover, att det kräver att man sänker med 9. Så det kanske är lite därför vårdtillfällen var lite längre möjligen med den gruppen. Man såg, det var bara 10% som hade en proaktiv strategi, men man såg liksom det mest säkra korrektion, det vill säga att man var mest liksom inom gränserna som guidelines säger, alltså 8 för en låg, 8 per dygn.
8 per dygn,
ja. Bästa. Så det var den andra analys. Så tredje analys då var om osmotic demyelination syndrome. Och de hittade av de här 1450 vårdtillfällen så hittade de 4 fall. Och det är klart det kan ha varit fall som missats. Men 4 fall av ODS bekräftat. En var på kliniska grunder och 3 var med MR. Och det var, så det gav liksom en incidens på 0,3%. Men det var 2 av 254 i DDAVP-gruppen, vilket var 0,8%. Så det var fler som fick det i DDAVP-gruppen. Igen, det är inte på grund av DDAVP, tänker jag. Det är för att man använder DDAVP när patienten håller på att korrigera snabbt. Eller har en svårare hyponatremi bland annat. Och de tittar på de här 4 fallen. Och ingen av dem hade någon våldsam snabb korrektion. Det är ett fall där hon hade natrium till början med under 100 och det deras labb uppenbarligen svarar inte ut siffran när det är under 100, så de var lite i blindo där. De visste inte hur takten var. Men det används det av VP, lite oklar vilken strategi används. Men annars var det liksom korrektion första dygn, var ett fall var 10, ett var 7, ett var 12 av de här som fick UDS. Så det var inte, och så 48 timmar var sant, ännu mer alltså konservativ, 13-6 för dem de kunde räkna ut. Så det är två som kanske, för de hade alltså 114-111 i natrium, de andra som fick UDS. Det är ju med över 8, men det är inte att de korrigerat 25 per dygn.
För det var inte förutom den som var under 100 då, så var det inte jättelågt.
Nej, 111, 115, 114. Men alla hade annan riskfaktor för UDS. Man pratar om UDS riskfaktor. Det är inte bara... Jag har haft väldigt mycket fokus på natriumkorrektion och hastigheten på korrektion. Det är den där sak vi kan påverka. Men det är andra saker som alkoholmissbruk och leversvikt, malnutrition och samtidigt hypokalemi och hur låg själva natriumet är från början som inte vi kan påverka. Så deras slutsats, i och med att det var två som fick UDS som hade korrektion första dygn 10 och 12, att man skulle vara ännu mer restriktiv. Jag tänker vi kommer tillbaka till det sen, för jag tror de kanske lägger lite för mycket vikt på just korrektionen. Att de här hade kanske fått det här problemet oavsett egentligen. Och de såg kanske också de här alla överlevde. Så det är så traditionell beskrivning av UDS att mortalitet är väldigt högt och två kom till och med hem. Alltså en som hade full pott, hon hade natrium under 100, hon hade samtidigt hypokalemi, hon hade alkoholöverkonsumtion, hon hade avancerat leversvikt, malnutrition, allting. Hon kom hem. Vad tänker ni om det här studiet då? Om man ska ge någon kritik eller hjälpa det?
Det verkar ju som att det... Och det är ju ganska tilltalande på det sättet, bara rent hur det funkar, att det funkar bra för att bromsa en natriumkorrigeringstakt.
Ja, det är bra. Det är en stor grupp som har tittat på, ändå ganska många, 250-någonting som fick minerin, och det är effektiv behandling. Och det tidigare studier har varit som sagt små grupper, case series och så, single arm små kohortstudier, så det är... Det ger oss verkligen information där att det funkar, och tänker jag också samtidigt att det inte kopplat med en klart ökad mortalitet är bra. Att det är inte alla som får trombos och lungemboli och dör från DDAVP.
Just det.
Så det är viktigt och intressant att läsa. Men de här associationer de har hittat med att DDAVP var associerad med mer överkorrektion, det är därför den gavs, confounding by indication heter det. Och sen lägre mortalitet med DDAVP, men det har vi pratat om. Jag tror inte man, det är ju lite skönt att veta att det inte är ju klart ökad mortalitet med DDAVP, men man hade velat kanske ha lite mer en jämförelse mellan de som fick DDAVP och en annan grupp som överkorrigerade som inte fick DDAVP, och jämföra dem i lite mer detalj för att veta just DDAVP-effekten i den gruppen. Men igen, det hade varit säker confounding där också. Ja,
man närmar sig att man skulle behöva randomisera nästan, och det är såklart jättesvårt att göra det också.
Du menar more research is required?
Ja, men om man skulle vilja bli av med den här confoundingen liksom, så är det ju, randomisera, och det är jättesvårt att designa en randomiserad studie här också.
Jag saknar lite, det hade varit intressant att höra lite om doserna som gavs, hur det användes. De pratade om att median för de olika strategier var ungefär samma, det var ju 1,7 doser som gavs. Men de pratade inte så mycket om hur mycket. Jag kanske kan prata lite om hur man ger desmopressin. Jag glömde göra det i början. Jättebra. Det är ju minerin, alltså som sagt Octostim som är ju en 15 mikrogram per milliliter använder vi inte regelbundet för detta, utan det är minerin, och den är ju injektion för lösning. Det finns en studie man kan använda den intranasala beredning, men det har jag aldrig gjort. Och då kan man, man kan ge minerin IV eller subkutant. Jag tänker vi använder alltid IV bara för att man vet att den är inne i systemet och man har effekten. Så att med subkutan användning så är det för en timme tills man får max effekt, så det är kanske lättare att titta och utvärda om man ger en dos IV. Man ska ge 2 mikrogram är utgångsdosen, men det är ju en hormon och jag min erfarenhet är att det är lite som insulin. Det är ju väldigt mycket inte individual variation. Alltså det är en kan få 2 mikrogram och timdiuretisk kan sänka till 5 ml per timme och en väldigt bra effekt och det håller i 10-12 timmar. Någon annan kan kanske minska till 30-40 ml per timme och det håller i bara 4-6 timmar. Så, men, och det är ju klart, det har med patienten att göra, deras neurofunktion, men även hur stark drivkraften är att kroppens vilja att bli av med det här vätska, vatten. Så man får lite grann utvärdera, men 2 mikrogram brukar ha en ganska bra effekt och man skulle säga det var 8:e timme, men det står i europeiska guideline att det är liksom inte oftare än 3 gånger per dygn, det vill säga var 8:e timme, men i litteraturen och från erfarenhet och diskussioner jag har haft med andra så det är väldigt vanligt att folk använder det var 6:e timme, det är inget problem. Och då oftast första dos utvärderar man, och beroende på hur man vill använda det så kan man sen ge 1 mikrogram förlåt, om man vill lite mer reaktiv strategi, man vill släppa upp natrium långsamt, så kan man ge 1 mikrogram och då får man lite mindre effekt, en långsam korrigeringstakt, så man får liksom testa sig fram lite.
Och precis,
om man vill sänka natrium, om det är liksom rescue, då är det bara att ge en bolus glukos också. För just minerin, om man vill sänka fort så måste man göra det också. Och då kan man, jag brukar börja med liksom 250-500 tal med blodgas och ge det i små bolusdoser för att få ner det, så man inte får den här massiva, alltså korrektion som sen måste man släppa upp igen. Så det,
ja. Ja, just det här medianet på 9.
Exakt.
Men, men Daniel, om man skulle vilja göra den riktiga klämpen, vad det så heter, hur mycket behöver man ge
så
då?
Om man ska göra det, så, och det har jag aldrig gjort proaktivt. Jag har liksom gjort det, använt en klamp när det har som en reaktiv strategi, men inte proaktivt. Och då ger man 2 mikrogram gånger 3. Och man kan öka det till gånger 4 om man behöver. Men gånger 3 brukar räcka. Och sen ger man... Så det finns den här en matematisk formel, alltså formula som man kan använda för att räkna ut hur mycket ska natrium stiga om jag ger så här mycket 3% natriumklorid. Och det funkar aldrig. För att kroppen korrigerar själv, det är det. Men om man ger minerin så funkar det ganska bra. För det är det att man ger, men när man ger natriumklorid, man ska inte tänka oftast när vi inte har det i AVP-systemet, ska man inte tänka på att ge natrium som att ge adexkaliumklorid till en patient som har hypokalemi, utan man ger natrium men man ger också volym. Och kroppen hanterar den volym på ett sätt som man inte alltid vet hur den kommer göra. Så då och det ändrar hormonbalansen. Så att, men när man har gett DDAVP så kan man räkna ut om man ger vissa antal milliliter per 20 gram per timme och säga en väldigt fin takt. Man kan också göra det som bolus, alltså ge 100 milliliter och så vänta och ge 100 milliliter till, eller man kan ge det kontinuerligt 3% i natriumkryd. Så det är perfekt för IMA, tänker jag.
Om man skapat ett slutet system, det är ganska tilltalande.
Yeah. Ja,
ändå. Ja. Känns trevligt.
Så det är mina take-homes då från detta var att minerin var kvar effektiv, att bromsa natriumstigning eller förändringstakt och att sänka natrium, tror jag. Att kanske en reaktiv är bättre än rescue, är lite mer förutsägbar. Svårt att säga så mycket om proaktiv strategi i och med att de inte använde 3% och att det inte var så många. Men det gav lite längre vårdtider, men det också var mest säker i sitt formstecken korrektion. Att det här läget mortalitetsfund, alltså det är ju kanske lite betryggande, men vi ska inte lägga så mycket vikt på det.
Skönt att det inte var högre, kanske mer på det hållet. Ja. Ja.
Exakt, och en liten signal på att ODS inte kanske är så vanligt eller farligt i de få fallen de hittade som man trodde.
Mm.
Det är det jag tar med mig från det.
Mm.
Den här studien. Men som du säger, alltså, och det är dags kanske för en prospektiv studie, en randomiserad studie på det här. Och som jag sa i början, det har kommit faktiskt tre, så en som publicerades förra veckan och två till som har publicerats senaste 6 månader på hypnotomi. Vilket är trevligt att det börjar få, det känns som det är lite forskning. Det händer ganska mycket inom alltså, internmedicinska folksjukdomar som är vanliga som hypnotomi och diabetes ketoacidos och hypernatomi har kommit till en stor studie nyligen, att det inte bara är dyra läkemedelsstudier. Det känns som det är ganska mycket forskning just nu som är relevant för mitt område. Men att en stor studie, du hade tittat på den här studien nyligen, det var också, visst var det den här, var också samma författare?
Jag tittade på den av Macmillan i New England.
Ja. Samma författare.
Från i våras, ja.
Vill du prata om det eller ska jag...
Precis, men grovt sett så var det väl också kanadensare, det var verkligen dagens tema, som, och en stor kartstudie då i hela Toronto, över 10 år erfarenhet av hyponatremi då, 23 000 patienter, där man tittar då på ODS incidenser då av osmotisk demyelinisering och också då har data på liksom korrigerings takt och annat så långt det är möjligt. Och jag tror väl huvudbudskapet i just den var väl att det är ganska vanligt att korrigeringen går för snabbt gentemot guidelines, alltså över de här 8 millimol per dygn, men så är ju osmotisk demyelinisering påfallande ovanligt. 0,05% i den studien var den här stora gruppen. Och inte heller då att de klart kunde då, såklart det handlade då om få patienter som fick ODS, men att de inte klart kunde se något samband mellan korrigeringstakt och ODS då.
Det är kanske så, igen, det är retrospektiv kohortstudie så kan vara konfirmande med att vi kanske har lagt lite för mycket vikt på korrigeringstakten, framförallt om man nu när man går i USA, framför att man går ännu mer restriktiv till 4-6. För de här två studier som publicerats då nyligen också, som tittat lite på samma, vi kanske kan inkludera länkarna i show notes, men
vi skickar med dem.
Det är lite orättvist mot författarna, jag ska bara klumpa ihop de här två studier, men det visar samma fund, att ODS är ovanligt, inte alltid med jättedåligt outcome för patienter, så functional patient oriented outcomes, men långsam korrigering är associerad med högre mortalitet. Även när man försöker ta bort den här effekten av att det är kanske mer organsvikt och svåra sjuka patienter, att korrigera långsamt har högre mortalitet och korrigera snabbt, alltså över 10, har lägst mortalitet. Allt detta är retrospektivt, allting är ju, finns risk för confounding, men samtidigt, vi är besatt med hyponatomi av att inte låta det släppa för fort, men det är ju klart, alltså har man hyponatomi så är hjärnan lite svullen, man korrigerar det långsamt, så ligger man där, man kanske trillar mer, man är mer förvirrad, kanske får en pneumoni för man ligger på sjukhus. Det är inte bra att ligga många dagar med en hyponatomi. Så jag tror inte man ska kasta ut alla. Nu pågår en jättediskussion kring detta med experter som kan mycket mer om detta på Twitter, som blir lite arga på varandra. Det är, sitter där med popcorn och njuter. Ja. Men jag tänker väldigt smarta människor som förespråkar att vi ska inte bara släppa allting och bara korrigera fort. Men det, på något sätt, min take home från det här är att det ska vara lagom fort. Att man ska inte korrigera för fort, men man ska inte heller nöja sig med att patienten korrigerar några enhet, några millimol per liter per dygn, utan man får vara lite aggressiv. Så de här gränserna ska också vara på något sätt ett mål. Att man kommer upp i 8 per dygn. Inte 15, men inte heller 4. Och sen tror jag också att det finns att folk är överens att nu är det dags att titta på det här i randomiserade studier, för det man kommer kunna titta på detta, randomisera, nu har man clinical echo poise att kunna säga, okay, vi randomiserar till en långsam korreferingstakt, en lite snabbare, och se hur blir det med ODS. ODS-risken egentligen för, till stor del oberoende av hur vi korrigerar det, så länge det inte är 25 per dygn, är det mer patientens egna riskfaktorer som vi inte kan göra så mycket åt. Så jag hoppas att det kommer komma snart.
Ja, det behövs ju ett jättematerial då, eftersom det är så sällsynt med osmotisk demyelinisering, att det var 0,05%, så det får vara, det kommer bli en rejäl studie där.
Exakt.
Ja. om man ska.
Men det är vanligt, det är ju det vanligaste, ja. Eller utrotning.
Ja.
Och man kanske som en del av det kan ha en protokolliserat användning av DDAPP, så att vi får kanske som del av det, om patienten håller på, kanske de går in med en reaktiv eller en rescue, så får vi lite hård data på hur man ska använda det, och det är okej att använda det på det sättet.
Men kanske de mest spännande hyponatremi guidelines mötena på många år.
Det mest spännande kanske nu, ja exakt.
Ja, men precis. Nästa möte blir liksom det mest rafflande guidelines-mötet någonsin.
Ja.
Jättespännande.
Spännande med hyponatremi.
Ja.
Vi hörde er först, ja.
Yes, jag vill prata om en fallrapport, och inte från Kanada faktiskt, utan ifrån Australien. Den är faktiskt ännu äldre än alla era gamla och nya. Den är från 2011, en fallstudie av tre läkare som heter Holyoke, Fraser och Gelb-Hedowitz. De beskriver någonting som verkar vara, åtminstone i Australien, en ganska ovanlig intoxikation, men något som vi på svenska akutmottagningar tycker jag ser ganska frekvent. Fallrapporten heter Cooling in the Tropics Ethylene Glycol Overdose. Så den handlar alltså om etylenglykolförgiftning. Och det är ju ett ämne som finns i, kanske mest känt som innehåll i kylarvätska till bilar, men det finns också i andra bilrelaterade vätskor som bromsvätskor, låsoljor och i undantagsfall även i spolarvätska. När jag har läst på lite om detta så har jag hittat på 80-talet så uppmärksammades flera förgiftningar av etylenglykol i Österrike, för det var någon vinproducent där som tyckte att det var en bra idé att använda etylenglykol som sötningsmedel i sina vita viner som var lite för torra. Och enligt uppgift så har då etylenglykol en söt, ej obehaglig smak. Så det lade man till. Och dessutom, etylenglykol i kylarvätska är ofta färgstark och liksom rosa eller grön och så, och det kan då i värsta fall locka små barn att ta sig en klunk. Dessutom smakar det söt.
Som en festis.
Kanske man tar två klunkar. Ja, så det gäller att hålla det borta från sina barn. Enligt giftinfo så ska man anse allt intag av etylenglykol ska betraktas som farligt, liksom även små doser. Enligt giftinfo så tycker de att ett intag på bara 3 centiliter eller 30 milliliter hos en vuxna kan ge allvarliga symptom. Så det är bara en liten snaps. Letal dos ligger någonstans mellan 1,4 och 2 milliliter per kilo. Så ungefär 1-2 deciliter hos en vuxen patient. Så det krävs inte mycket för att bli väldigt, väldigt sjuk. Etylenglykol ger samma effekt, till en början samma effekt som vanlig etanol, alkohol. Man får samma brusningseffekt och tas snabbt upp i mag- och tarmkanalen. Och ämnet i sig är ganska, ja, man blir full av det och det är inte så farligt i sig. Men mycket allvarlig förgiftningsbild när kroppen börjar metabolisera ner det här då till sina undermetaboliter. Och de farligaste är glykolat och oxalat. Och de viktigaste toxiska effekterna som man får, det är då dels en metabolisk acidos och en njursvikt, en njurpåverkan. Och det passar inte jättebra i poddformat att beskriva flödesscheman och så, men jag vill förenklat gå igenom metabolismen för att det förklarar toxiciteten, och det är också i genom att förstå metaboliterna som man kan förstå hur man kan...
Och den finns i artikeln här, jag kan ju länka till den också om man vill.
Ja, precis. Och det, man kan bara googla på etylenglykol och metabolism så får man fina bilder. Första steget är att etylenglykol metaboliseras till glykoaldehyd, och det görs med hjälp av ett enzym som heter alkoholdehydrogenas, ADH. Inte samma ADH som Daniel Lewis pratade om, utan glykoaldehyden sen metaboliseras till glykolat. Glykolaten är en av de här två farligaste metaboliterna. Det är den som framförallt ger den svåra acidosen. Glykolaten bryts ner till glyoxylat, som i sin tur bryts ner till oxalat, som är den andra farligaste metaboliten. Oxalaten binder sig med kalcium, vilket kan leda till hypokalcemi och i värsta fall arytmier. Men också till kalciumoxalatkristaller som sätter sig i njurarna och orsakar i värsta fall irreversibel njurskada. Så om man har möjlighet att titta på urinsediment hos en sån här patient, och då hittar man då, om man nu skulle hitta oxalatkristaller, så är det
patogenom. Kanske inte det, det lättaste sättet att diagnostisera en etylenglykolöversäring.
Nej, men det är i alla fall har det gått så långt som man inte har kommit på något annat sätt, så kan man göra det. Men i alla fall, viktigast från denna metabolitserie här är att komma ihåg att etylenglykol bryts ner i första steget med hjälp av alkoholdehydrogenas. Och nu till det här fallet då. Det var en 23-årig manlig turist från ett okänt land, kanske Kanada, som var i Australien och hittades av städpersonalen på sitt motellrum. Han är då medvetslös, och i hans rum så hittar man trasiga glödlampor och elsladdar och en 4 liters dunk med kylarvätska som innehåller 60% i etylenglykol. Bara 1,5 liter finns kvar i dunken.
Mycket, många snapsglas.
Ja, det är många snapsglas. Man tänker att 2 deciliter var lethal dose. Han har fått i sig, kanske fått i sig 2,5 liter. Men i alla fall på akuten så noterar man kuss-maul-andning, Glasgow Coma Scale 3, så liksidiga icke-reagerande pupiller som är små, urinavgång, han har lite sårskador på sina handleder och verkar liksom ha försökt ta livet av sig på flera sätt. Så han var normotemp, 36,7 grader, pulsen var 64, lätt förhöjt blodtryck, 189 över 103, andningsfrekvens på 22 per minut och saturation på 98%, men då har han 15 liter syrgas på mask. EKG visade en helt normal sinusrytm. Så man startar givetvis omhändertagandet enligt ABCDE och intuberar patienten och tar därefter en första blodgas, arteriell blodgas. Hans pH var på 6,83, så väldigt lågt. PCO2 också lågt, 2,67 kilopascal. PO2 är kraftigt förhöjt, men han har ju ren syrgas. Hans bikarbonat var 3 milliliter per liter, också jättelågt. I hans första artärgas får man in varken base excess eller laktat.
Inte med. Ja, precis. Kanske inte mätbart då, den där base excessen, med tanke på 3 bikarbonat.
Kanske. Nej. Glukoset var lätt förhöjt, 16,3. Han har ett anion gap på 31, så det är kraftigt förhöjt. Så han hade alltså en grav metabol acidos med ett förhöjt anion gap. Och nu hade vi ju inte någon mätning på laktat. Men ett sidospår med laktatet och etylenglykolförgiftningar är vissa blodgasanalysmaskiner kan inte skilja på laktat och en av de här metaboliterna, glykolat. För de har väldigt snarlika molekylstrukturer. Så om man nu tar prover och får ett skyhögt laktat, så kan det vara så att laktatet faktiskt inte är så högt som det ser ut, utan det kan vara glykolatet som är högt. Det är ju lite jobbigt, men det kan också användas till ens fördel om man då har 2 blodgasmaskiner eller 2 sätt att mäta laktat. För att om du har en annan maskin eller ett annat sätt att mäta som du vet inte blandar ihop de två, så kan du räkna ut laktat gapet eller laktatgap. Så har du ett skyhögt laktat, tar ett prov vid samma tidpunkt och skickar det på en annan analys och det är en stor diskrepans däremellan, då talar det ju starkt. Då talar det starkt för att det är något annat än att det är etylenglykolförgiftning. Han var ju intuberad, så han fördes upp till intensivvårdsavdelning. Han hade väl kunnat föras till en IMA om det inte vore för tuben i halsen. Kanske. Men de startade continuous veno-venous hemodiafiltration, alltså kontinuerlig hemodialys och etanolinfusion IV. Så varför ger man då etanol IV? Varför man filtrerar, om vi hoppar tillbaka till metaboliseringen. Första steget var ju då att etylenglykol blir till glykoaldehyd med hjälp av alkohol, dehydrogenas, ADH. Och ADH har större affinitet till etanol framför andra alkoholer som etylenglykol eller metanol. Så länge det finns etanol så kommer alkoholdehydrogenaset att vara fullt upptaget med att metabolisera det innan det börjar med nästa alkohol. Om man vill veta hur man ska dosera detta, så Giftinfo har bra info om det. När man blandar socker eller glukoslösning med etanol och ger en bolusdos och sen ger man en underhållsdos. Målet enligt Giftinfo är att man ska ligga på 27 millimol alkohol per liter, och det motsvarar ungefär 1 promille. Så en bättre fylla kanske.
Jag tänker på den filmen där en runda till där Mats Mikkelsen, ja, det var 0,5 de siktade i sig och sen ballade mot slutet. Ja.
Och Joe, du sa ju introt att det skulle vara ett udda fall. Hittills är det ju inte jätteudda. Det brukar ju vara ett udda fall. Det blir lite udda det här fallet första kvällen på IVA. För då tog nämligen deras förråd av intravenös etanol, 100% etanol, tog slut på sjukhuset. Så då fick man sätta en nasojejunal tub, näsan ner i jejunum. Och sen kopplade man på en pump och började ge honom 40% vodka.
Det är ett fantastiskt joursamtal det här.
Men jag tänker att det är spännande. Men det hade inte gått i Sverige. Mitt på ratten. Alltså ringer polisen och ber dem lösa upp systemet.
Ja, just det.
Ja, jag är rätt övertygad om att om vi samlar några lite vårdpersonal, är det väl någon som kan gräva fram en flaska vård hemifrån.
Alltså arbetsgivare och swisher säger det, eller? Det är för alkohol. Det hade också varit en anmärkning på budget, tänker jag. Vi har ju såklart få episod. Vi har ganska sörjelse upp för det på Giftinfo. De har det här antidotregistret där man kan kolla upp var det finns olika fröd runt om, så man kan bara skicka med taxi. Det finns fomepizol och olika alkohollösningar runt om. Så det hade aldrig hänt. Man behöver inte se in på systemet.
Men de säger inte var i Australien detta. Jag tänker mig att det är ute på...
Ja, det var Townsville. En författare kom från Townsville. Mitt ute i ingenstans, verkligen lite.
Outback.
De hade inte.
Men vodka finns.
I alla fall, de får koppla på en pump med vodka. Och patienten, han är alltså nedsövd. Han, efter 12 timmar tar man en ny blodgas. Då har han förbättrats avsevärt. pH på 7,21. Och då får man ett första base access. Det är minus 13. Sen efter 18 timmar. Då var hans pH 7,44. Och base access minus 4,4. Och då var etanolen också på en terapeutisk nivå. 32 millimol ungefär.
Med vodka då?
En promille. Med vodka.
Vodka då, i duoden. Eller i jejunum. Ja, just det.
Ja, precis. Och så. Vid dag 2 provar man väcka honom utan att lyckas. Dag 3 byter man ut vodkan mot något lite mer näringsriktigt i form av mat. Och då börjar han lägga på sig. Han börjar samla på sig vätska, så då börjar man även dra honom på vätska. Då. Men dag 7, efter en vecka, så kan han extuberas. Och efter 13 dagar kan han flyttas ner till en vanlig vårdavdelning. Och efter 3 veckor så skrevs han ut och lämnade landet med sina anhöriga. I gott skick, som jag förstår det. Men uppföljning av hans njurar i hemlandet. Så att han hade haft en förväntad njur. Så det här var då ett exempel på hur man kan behandla en etylenglykolförgiftning. Men förstahandsbehandlingen i Sverige, som Daniel sa här för en stund sedan, och även i Australien, men de hade inte det läkemedlet, är fomepizol. Som är en kompetitiv hämmare av alkoholdehydrogenas. Och istället för att behöva hålla på och ge kontinuerligt och hålla på och mäta, så ger man ger en laddningsdos och sen upprepar man den var 12:e timme. Jag har aldrig använt detta, men har du några erfarenheter av det, Daniel?
Ja, jag har haft patienter som har fått det och får det på avdelningen. Jag har aldrig ordinerat det själv faktiskt. Det ligger på min bucket list.
Att göra det. Nej, men det verkar ju onekligen mycket att föredra om man har det jämfört med att hålla på och mäta alkohol. Mm.
Och definitivt föredra jämfört med vodka i sånt. Ja, mm. Ja, det får mig så bra mycket bättre.
Tanken är, som du säger, på det sättet att bromsa in metabolism så att kroppen hinner metabolisera de giftiga metaboliterna i långsam takt, så att det inte blir ansamling och ackumulering i vävnaden och skada. Eller så.
Mm. Precis. Men fomepizol är förstahandsbehandling, alkohol, eller etanol IV är andrahandsbehandling, och vodka i nästupen är tredje hand. Eller det går ju faktiskt med vilken spritsort som helst.
Det,
inte just.
Det finns också andra spritsort.
Det finns att köpa, ja.
Och för att återkoppla lite grann, jag tänker, nu blev ju det här lite liksom IVA igen, men jag tänker att det kanske är vanlig, själva liksom intoxikations populationen kanske är ganska vanlig på en IMA då, Daniel Lusson.
Ja, det är ju också riktig internmedicin. Det är ingen annan som äger de patienterna, så jag är väldigt glad för toxikologi, och vi har gärna dem på internmedicin hos oss.
Kul!
Verkligen.
Bra, det var väl kanske det vi hade för den här gången om IMA.
Ja,
ja.
Långt avsnitt idag.
Ja, och tack så mycket Daniel för att du ville vara med här och prata om lite IMA, en gränsande studie här, och prata IMA med oss.
Tack för jag fick vara med.
Ja, det är ju så också, i samband med de här avsnitten så skänks 2000 kronor till välgörenhet. Gästen väljer ju vart de pengarna ska gå.
Mm, det var lite dålig koll som jag sa i början på välgörenhet här till Sverige, men den jag känner till är Viskogen, som jag tänkte vi kunde ta. Alltså, klimatförändring och det är ju en stor risk för global hälsa, men det är ju större än någon individuell sjukdom, tänker jag, och de planterar massa träd och utbildar människor och hjälper dem med odla arbo agriculture, så växer träd och bland åkerna för att skydda växterna, så jag tänker det är ju en bra.
Absolut, vi i skogen. Vi kanske ses några av oss på simveckan, som när vi spelar in det här är nästa vecka. Jo. Och det kommer ett poddavsnitt därifrån också. Och vi ses ju då också, Daniel. Så kul om vi ses där. Annars, om man inte kan vara där, så kan man lyssna på poddavsnittet som sen kommer därifrån. Med sammanfattning från simveckan.
Perfekt.
Yes.
Mm.
Super. Ja, tack för idag. Hej då.
Hej då.